i de aktivaste åldrarna mellan 20 och eller från 15 till 45. De människor är sin livskraftigaste ålder. Så vet ni att de två vanligaste dödsorsakerna, det är olyckshändelser och självmord. Kommer vi lite längre upp så är det, så kommer hjärtinfarkterna till. Och om vi ser på de där sakerna så är det egentligen uttryck för precis samma. Det är uttryck för det att vår kultur kräver sina offer. Vi har skapat en miljö. Vi har skapat en livsform i detta moderna samhälle som människor helt enkelt inte orkar med. Somliga kör ihjäl sig på vägarna. Andra går ner i nerverna och tar livet av sig. Och andra sliter ut sig och får sina de här stresssjukdomarna med hjärtinfarkter och magsår. Sen finns ju andra välfärdssjukdomar också, men man ser det som folk faktiskt dör av. Det är helt enkelt det här med att vi har, för att kunna ha det så bra som vi har det, så har vi drivit upp tempot i vår tillvaro på ett sådant sätt att några går under på det. Några tål det. Och egentligen så spelar det inte så förfärligt stor roll. Om vi ser det på det här viset. Om det är hjärtat. Eller reaktionshastigheten vid omkörning på en halv vinterväg. Eller om det är nerverna som tar slut först. Kan det vara färdigt med det där? Så vi kan få övergå till sakfrågan. Efter jag fick en mycket hårdhänt påminnelse om det här för idag, det är tisdag idag, för 14 dagar sedan, då en av mina kollegor dog plötsligt oväntat. Och det spelar ingen roll vilken av de här tre dödsorsakerna det var. För i grund och botten är det precis samma sak som sker. Det här som vi kallar för välfärden, hela den levnadsstandard vi har, den har ett pris som några måste betala. Och vi vet inte vem det drabbar. Det är inte säkert att det är den som är svag från början det drabbar. Man kan ju fortsätta sen från det här. Detta är alltså den verklighet som vi har runt omkring oss. Och rätt vad det dyker den upp. Det rätt vad det så kommer den in i vår tillvaro. Vi hade haft julfest på skolan där och haft förfärligt roligt. Vi hade gjort en det var några av grabbarna där som hade gjort en, det var, de var skäggiga allihop. De hade plockat ut alla de kraftigaste skäggen och gjorde en Lucia-parad där de tog upp Sankta Lucia och Staffan Stalledräng och de där och gjorde popgrejer på dem som var fruktansvärt roligt. Alltså, jag hade haft verkligen en trevlig fest och jag hade varit med och städat där, så att vi gick därifrån klockan 2:30 på natten. Vi hade husläkt, så jag hade ändå glömt några flaskor någonstans som någon hade glömt utanför festen. Men det var slamm. Och så på morgonen efter så kom det till dödsbudet. Och det var som rektor sa när vi Vi hade en minnesstund där efter. Festens glam hade icke tystnat när sorgen trädde in över tröskeln. Så erinrade han om salmens ord, sorgen och glädjen de vandrar tillsammans. Det lever till var. Och ibland liksom så blir det så här påtagligt, hårdhänt, närvarande. Vad har det här med tron att göra? Jo, det här, den här frågan om sjukdom och synd och död. Jag tror att hela den här erfarenheten som vi allesammans gör, den hjälper oss på något sätt att förstå det här bibliska uttrycket att, alltså det här sammanhanget mellan sjukdom och synd och död. Först så vet vi det att sjukdom är ingenting annat än dödens förbud. Det är ett stycke, ni vet, rent biologiskt så befinner vi oss ju i den situationen att vi börjar åldras, det vill säga vi börjar gå mot döden mycket snart efter födelsen. Åderförkalkningen i hjärnan, den börjar, ja, vad är det, någon gång i 14-årsåldern eller något sånt där. Biologerna kan det här bättre. Ja, men någonting, alltså, och människor verkar friska, men det är ju ändå, alltså livet är osäkert. Men det här sättet, när vi konstaterar också att det är den civilisation vi har byggt upp som sliter ut oss i förtid, då börjar vi förstå att det här är inte bara en rent individuell sak. Vi börjar också förstå att det här med synden inte bara är det att några stycken är avundsjuka eller grälsjuka eller lyssna efter njutning eller makt eller sura och negativa. Liksom alla de här små sakerna som fördärvar vårt vardagsliv. Vi förstår att, jag tror vi förstår lite bättre det här bibliska uttrycket att genom synden kom döden in i världen. Vi ser det så påtagligt i hela det sammanhanget som vi lever i. Det som vi tycker att vi har byggt upp så bra och gjort så bra. Så ser vi att just denna tillvaro som är så bra, den tar död på folk. Konkret, bokstavligt, påtagligt. Med bilolyckor och sömntabletter och stress. Och så kommer vi ihåg begravningsmässans ord, du som för syndens skull låter människor dö. Vi ska inte tro att det här är liksom någon sorts undantag. Utan detta är den tillvaro vi lever i. Någonting, det är inte någonting vi kan bortse ifrån. Ni vet att hur det gör i Amerika, de sminkar lik för att man ska, de ska inte, de ska liksom dölja död. Vi har ingen anledning att dölja död. Den här bakgrunden måste vi ha för att sen se, vad är det Jesus åstadkommer? Vad är det som sker från förändring? När Gud själv kommer in i denna tillvaro. Vem är denna Jesus? Och vad har han för en betydelse i den värld som är så beskaffad att, ni vet, jag vill säga att det bästa är infekterat av synd. Det är den värld som Jesus kommer in. Det betyder inte bara det som man liksom vill göra när man ska göra synden till något som bara sitter i vars och ens enskilda begär hos oss. Att människor inte är så bra som de ser ut, att vi allesammans är lite små elaka när det kommer till kritan, att vi är lite själviska och allt det där. Och då säger vi att även våra bästa avsikter är alltid infekterade av att vi vill ha någonting ut av det. När vi är snälla mot någon så kikar vi ut i ögonvrån och någon annan ska märka det och tycka att vi är bra. När vi hjälper någon så sitter vi hela tiden och undrar om att vi ska få lite tack för det. Vet, allt det här, lite det här tjafset. Som alltid hela tiden finns. Och som vi tycker liksom att detta som vi aldrig kan frigöra oss ifrån, som vi hela tiden har med, det där det liksom tycker vi är synd. Men synd är det mycket mer än det. Jag hörde en predikant från det här stiftet i Uppsala på domsöndag som säger detta att ingen kan ha makt utan att förtrycka någon. Och det hjälper inte med de bästa avsikter. Det hjälper inte om man verkligen är utrensad, verkligen är fri från alla de här små, futtiga sidoblickarna på vad folk ska tänka och vilka fördelar man ska få ut. Hela vår tillvaro är så konstruerad att ingen kan äga makt utan att förtrycka. Och vi kan gå vidare och konstatera som ett enkelt faktum. Man kan inte tänka en klar tanke utan att såra någon. Jag vet inte, ni kanske inte har varit med så mycket i diskussioner som vi har varit som är lite äldre. Men när man har varit med några år i diskussioner så upptäcker man det att tankeförvirring alltid verkar sympatisk. Och tankereda verkar alltid osympatisk. Ja, men det är så. En människa som stiger upp och säger någonting alldeles förvirrat, den vinner alla sympati. Medan däremot en människa som stiger upp och säger någonting klart och redigt, det tycker man att det var en hård och kall och otrevlig figur. Det kanske ni märker med era skolor också. Alltså, men det hänger samman med att vi lever under en förbannelse. Det är inte bara liksom under en förbannelse. Vi lever faktiskt under en förbannelse som har den innebörden att man kan inte tänka en klar tanke utan att någon blir sårad. Man kan inte göra det. Vi ska gå vidare. Ingen av oss kan hjälpa en medmänniska utan att beröva någon annan hans rätt. Man kan uttrycka det på det viset att den enes rättigheter alltid måste vara någon annans skyldigheter. Men det är värre än så. Jag hörde, det första gången jag hörde Sara Lidman. De hade en diskussion, en serie i radio före tvn, så det var i forntiden. Då man hade en serie om de 10 budorden. Och där man diskuterade just 5:e budet. Och där Sara Lidman konstaterade då det enkla faktum där hon och Olof Hartman tror jag som diskuterade. Så är detta att ingen av oss kan äta sig mätt utan att någon annan svälter ihjäl. Ingen av oss kan leva utan att döda. Det kan inte göra. Så detta rör ingenting med om våra avsikter är lite mer eller mindre förorenade av själviskhet att göra. Detta, det är de villkor vi lever under som människor. Ingen kan uppfinna en bil eller en förskärarkniv utan att någon blir dödad med denna uppfinning. Det är omöjligt för människor att älska utan att förföra. Och det gäller inte bara i erotiska sammanhang. Sexuella sammanhang där det är påtagligt. Föräldrar kan inte älska barn utan att binda dem vid sig på ett sätt som inte är riktigt, som gör dem ofria. Det är omöjligt. Det går. Sådan är den värld vi lever i. Och det är denna erfarenhet, det är denna förbannelse som teologerna förr i världen kallade för arvsynden. Och det är den förbannelsen som Jesus har brutit. Därför att, som han säger, som Jesus säger, så har det icke varit från begynnelsen. Det var inte så från början. Utan detta har, det har blivit så genom att synden kom in i världen. Den kom in genom människan. Alltså det som Jesus gör, det är ju att han, du kan säga, vem är Jesus för det första, va? Det är ändå, trots allt, det är nyttigt att försöka tänka lite grann rejält ibland. Och då bekänner vi att Jesus är sann människa, född av jungfrun Maria. Och så samtidigt är han sann Gud, född av fadern i evighet. Men vad betyder nu det här att han är sann människa? Ni vet att det finns somliga som säger att det betyder att han är en människa som alla vi andra, och att till det mänskliga hör att han är begränsad, att han inte begrep någonting, utan han var bunden i sin tids fördomar och allt det där. Men så kan man bara säga när man inte har läst i den heliga skrift. Därför att Jesus säger, jag är det sanna vinträdet. Och nu förekommer vinträdet på ett ställe, jag vet inte om jag har haft uppe i bibelstudiet den här gången, men det förekommer väl i Jesajas 50 kapitel, tror jag det är, om Herrens vingård. Nu må du döma vad det är med om vingård. Och där framgår det vad som ett sant vinträd. Jo, det är ett äkta vinträd. Ett rotäkta vinträd som ger söta druvor. Det som ju är skildringen av detta, att av Herrens vingård, att jag planterade rotäkta vinträd, men det gav i alla fall sura vilddruvor. Och det är detta som alltså är det mänsklighetens historia. Men Jesus är det äkta, det rotäkta vinträdet som ger inte sura vindruvor utan söta. Han är alltså människan som inte, han är den äkta, den sanna människan, och det betyder människan som inte är fördärvad av all den här synden som jag nyss har beskrivit som vi lever. Det som betyder att han är sann, att han är den äkta, den riktiga, den ursprungliga människan utan synd, frestad i allting som en av oss. Och därför kan han medlidande och förståelse för oss, men utan synd. Den han är. Hur blir vi nu av med den här synden? Jo, det står mycket tydligt och klart också i skriften att det finns bara, att synden sitter i oss på ett sådant sätt att vi bara kan bli av med den med en enda metod. Och det är att dö ifrån. När vi dör, då blir vi av med synden. Och vad är det som har hänt? Jo, Jesus kommer här, han är människa. Han dör och uppstår. Och på det viset så får vi en chans. Så får vi en chans att dö ifrån synden och sen leva i alla fall. Jag läste en gång en bok som pojke där det var några människor som var instängda i en, ja, det sa vad de var instängda i, det var en fantastisk historia som inte hade verkligen. Men i alla fall, det var en mur här ut mot friheten. Och här var ett antal grottor in i muren där människor bodde. Och de hade öppningar här framåt mot insidan där man hade spelat från sitt inställe. Och vi ser en av de där grottorna. Den gick tvärs igenom ut på den andra sidan. Men det är alltså den situation som vi människor befinner oss i. Vi har framför oss en vägg. Ni vet hur väggen vid Röda torget, Kremlväggen vid Röda torget är beskaffad. Här är alltså en rad plattor. Och bakom var en av de plattorna står en urna av någon utav de kända figurerna där i Sovjet. Så var och en av dessa portar är en port in till en grav. Och det är alltså den situation som vi befinner oss i. Vi har allesammans en väg framför oss. Och i vägen finns ett antal öppningar. Och i var och en av dem finns en grav som väntar på oss. Men en av dessa gravar går tvärs igenom ut på den andra sidan. Och det är Jesu grav. Det gäller att hitta det. Att dö med Kristus. Att leva med Kristus. Och vad är det då som sker? Vad är det livet med Kristus? Jo, det är att den ursprungliga skapelsen blir upprättad igen. Den sanna människan, den riktiga människan, får tillfälle att leva. Och så kan alltså Kristi apostel säga: ställ era lemmar i rättfärdighetens tjänst. Ställ era lemmar, alltså era kroppar, era alltså all er begåvning och allt detta som ni har, ställ det i rättfärdighetens tjänst. Ni vet, det gäller i synnerhet somliga lemmar, somliga sidor av människors begåvning. När man upplever den här förbannelsen, att man inte kan ha makt utan att förtrycka, inte tänka utan att såra, inte älska utan att förföra, inte hjälpa utan att stjäla, inte leva utan att döda. När man upptäcker det här, så finns det alltid människor som säger: nej, men då är det bäst att inte göra någonting. Så gör man säkert inte fel. Det är det enda säkra sättet att inte göra fel, det är att göra ingenting alls. Och ni vet vad Herren Jesus säger om det. Han kallar det för den där som grävde ner sitt pund. Det är ju hårda ord. Som säger så här: det är bäst att inte göra någonting. Och så känner man sig liksom ställd i valet här med att antingen bruka sina lemmar i orättfärdighetens tjänst. Det vill säga förtrycka, förföra, såra, döda. Eller göra ingenting alls. Det är detta liv. Så människan som inte har någon tro står hela tiden i detta. Detta alternativ. Och så kommer aposteln, Kristi apostel, och säger: ställ, nu gäller inte det alternativet, varken det hedniska, att älska på och förföra, att döda på, att såra på, att förtrycka på, detta är det hedniska sättet. Han säger, det ska vi inte göra. Men inte heller det judiska, nu är det bäst att ni inte gör någonting alls, den håller er så försiktigt som möjligt att inte göra någonting alls. Nej, det kastar jag också. Han säger, det finns en helt annan möjlighet, ställ era lemmar, just lemmarna. Dessa lemmar med vilka vi förtrycker, förför, förälskar och så vidare. Och såra och så vidare. Detta som på det viset är orättfärdighetens tjänst. Detta här. Det är detta som ni skulle ställa i rättfärdighetens tjänst. Så att ni kan utöva makt. Inte till att ta liv utan till att ge liv som Kristus gör. Älska utan att förföra. Tänka utan att såra. Det är alltså det som han kallar oss. Det är nu som vi alltså ser att synden och döden, det är så som Nya Testamentet ser sak, det är olika utslag av samma onda andemaktsvälde. Och då är synden inte bara att missbruka skapelsen, utan synden är också att vara så rädd för skapelsen att man inte överhuvudtaget inte vågar använda den. Det är lika mycket synd. Att synden är att förneka, att inte ta tillvara Guds verk i skapelsen. Hur är detta möjligt? Jo, det här vi måste börja liksom, och det där som ni kommer, de flesta av er har ännu mycket att fundera över. Att detta är möjligt bara genom förlåtelse. Att det är rättfärdigt från Gud. Det är omöjligt. Ja, visst är det omöjligt. Och därför att det är så svårt att dö, verkligen dö. Att dö med Kristus. Att leva i detta att när jag är svag så är jag stark. Vet du, det som skiljer människor åt, det är inte människors svaghet. Ni vet vad det är, man har ett uttryck som alla som har varit med, ni talar om konkurrenssituationen på gymnasiet. Va? Där har ni det så påtagligt ju att man kan inte förvärva ett betyg utan att någon annan får ett lägre betyg. Man kan inte höja sitt betyg utan att någon annan får ett lägre. Man har infört ett system som verkligen målar arvsynden på väggen. Det finns ett uttryckssätt som säger: en framgång är en bra sak, men en annans misslyckande är heller inte att förakta. Känner igen, va? En framgång är en bra sak, men en annans misslyckande är heller inte att förakta. Vad är det människor har svårast att förlåta sina vänner? Inte är det svagheterna. Men ser ni, varandras svagheter, de har vi lätt att förlåta varandra. Men det som är svårt att förlåta en annan människa, det är hennes framgång. Det är hennes styrka. Det är svårt att förlåta. Och sen, blir en människa någonsin hatad, så är det ju inte för sina felskull, utan för sina förtjänsters. Hon kan bli beundrad för dem också. Men blir hon hatad, så är det för sina förtjänsters skull. Inte blir Kristus korsfäst för sina synders skull. Han blir korsfäst för att han inga synder hade. Det är precis den situation som varje gymnasist är inför varje skrivning när betygen ska delas ut. Och det är också så att det som gäller om den fysiska och psykiska svagheten, att vi kan besegra den bara genom att acceptera den också som synd. Alltså den psykiska, och vi ska gå in tillbaka till det som kanske somliga har funderat. Vi går tillbaka till detta med den psykiska sjukdomen. Trasiga nerver, man kan vara nervös på vanligt sätt, eller vilket vi är. Så är det klart att det är en följd av samma onda andemakts terror och makt som leder till bilolyckor och självmord, hjärtinfarkter, avundsjuka, processer, krig, familjegräd och allt vad ni vill av det eländet, svälten. Och ni vet att svälten i vår värld, det har ni har talat om det, men bara för att ta upp det, bara för att ta ett ögonblick vid det här. Va? Den beror ju inte på att inte jorden skulle kunna föda de människor som finns här. Utan den beror ju på att vi inte utnyttjar de resurser jorden har på ett vettigt sätt. Och varför inte? Jo, det är att människor är rädda för varandra och rustar istället och stänger gränser och och gör betalningssvårigheter och profiterar på varandra och allt det här klabbet som har med synd att göra. Alltså alla dessa, den makt som råder här i mörkret, det är detsamma som dyker ner i att den ena eller den andra blir trasig in. Det är det samma sak. Vad har det med tron att göra? Men när man säger detta att om man kommer till tro så blir man frisk i nerverna. Det kan man precis lika gärna säga att om man kommer till tro så slipper man svälta. Det beror på. Det är precis samma sak. Men det som man kan veta, det är att Jesus kommer in i ens värld. Det behöver inte betyda att, men det är också något egendomligt att skulle det här med tron vara någonting bara för de som är hela och sunda och friska? Ja, men det är väl till de som är sjuka som läkaren kommer. Det sa han ju från början. Nej, det är inte där det ligger. Utan det är någonting annat. Ni vet att det står ibland i dödsannonser eller andra sammanhang. Så frågar människor efter lidandets mening. Vad är det för mening med att människor lider? Det är mycket anmärkningsvärt och mycket påfallande. Att det problemet finns inte i Nya Testamentet. Det finns i Gamla Testamentet. Jobs bok är full av det. Men det finns inte i Nya Testamentet. Och det beror ju inte på att människor i Nya Testamentets tid inte kände något, visst något lidande. Visst är det visst. De hade trasiga nerver de också. De hade otrevnad och fattigdom och smuts och förföljelse och sjukdom och all sorts elände hade de precis som vi har haft i alla tid. Och ändå frågar de aldrig efter lidandets mening. Det berodde inte på att lidandet hade försvunnit. Utan det berodde på att de hade fått ett svar på frågan om lidandets mening. Och vilket? När Gud själv har lidit kan inget lidande vara meningslöst. Det problem som finns i Nya Testamentet, det gäller inte lidandet, det gäller ondska. Det gäller att människor vad betyder det nu alltså när man är nervös och eländig och trasig och tron kommer in? Det är inte säkert att man blir lugn och harmonisk. Lika lite som en rödhårig människa och svarthårig när hon kommer till tro. Ja, det kan hända om den röda färgen är konstlad så kan det hända att hon inte behöver den längre. För det är ju så. Det kan hända att den äkta färgen kommer fram när människan kommer till tro. Sånt har ju hänt. Att man liksom inte behöver det där med olika sorters man behöver liksom, att när människan kommer till tro så behöver hon liksom inte hjälpa upp Guds verk. Utan så som Gud har skapat henne, det får vara bra nog. Utan att hon behöver då liksom bättra på det. Det kan ju tro betyda. Men den som låt säga av naturen äkta, är riktigt röd, får inte en annan färg på håret om man kommer till tro. En människa som är känslig och ömtålig blir ju inte tjockhudad och robust. Hon kommer till tro. Men hon läser någonting annat. Hon läser sig att upptäcka att det där som var hennes problem i tillvaron, till exempel känslighet, ömtålighet, att det som var en svårighet kanske i verkligheten var en tillgång. Att det var en gåva som Gud hade gett henne för att använda. Vet, om en människa är ömtålig och känslig och självupptagen, så säger det världsliga förståndet, nu får du lära dig att tåla lite grann, du måste bli lite mer tjockhudad. Men Guds visdom säger någonting helt annat. Den där känsligheten du har, den där tunna huden som gör att liksom allting bara sticker dig, som gör dig trasig och sårig och nervös. Just den ömtåligheten och hudlösheten är en Guds gåva som han avser att du skulle använda. Det är bara det att du skulle inte vara ömtålig för egen räkning, utan du ska använda den för att känna andra människors behov. Det är den här jätten. Du har fått den där för att du ska ställa denna läm som din hudlöshet är i rättfärdighetens tjänst, i Kristi tjänst. Ja, nu tar jag paus här. Och sen så ska jag höra om jag pratar om någonting helt annat än jag hade tänkt. Vad var det nu jag skulle egentligen ha talat om? Vet jag. Ja, du skrev någonting här om det här med... Ja, alltså, du har Kerstin skrivit upp här frågan. Jag kan gärna ta upp frågan om, är det fel? Är det fel på min tro om en dåre kör på mig på vägen och kör ihjäl mig? Om en fartdåre vid en omkörning kör ihjäl mig? Är det fel på min tro då? Vad är det? Nej, det kan vara fel på min körskicklighet. Kan det vara fel. Men man går inte fri bara genom att köra. Det är klart att mycket av det liv som leder till hjärtinfarkter, det är ett liv av ett annat slag än det som och det står, ni som nu går i gymnasiet, det är nu ni grundlägger en livsföring som om 30 år kommer att visa sig i om ni får hjärtinfarkt eller ej. Det är ni klart för, va? Därför att, alltså, vad är det stressen består? Jo, att man ska komma högst, man ska vara bäst, man ska vara duktigast och allt det där. Och några, förstår ni, måste hoppa av den där karriärkarusellen och leva som Gud har avsett att vi skulle leva. Och jag skulle tro att vi kommer att leva längre också. Eller detta nu med sagt med all reservation för att vi människor skapade olika, att vi lever i olika tempo, att somliga är skapade för att leva snabbare och andra lever långsammare. Men det är en sak för sig. Det är det. Men var det något annat som vi skulle ta upp, va? Vi kan inte prata helt om... Jo, det är en annan sak som ska säga det här samma. Och det är det att när vi lever i en livsform som rent biologiskt sett, även om vi bortser ifrån det här med... Nej, det kan vi inte göra, för biologi och skapelse hänger mycket ihop. Men som är så onaturlig som den vi lever. Då är det ett hälsotecken att vara lite missanpassad. Alltså en människa som är allt för väl anpassad till en värld som är i otakt med Gud. Den är deras fel, alltså. Alltså en människa som verkligen är i takt med Gud måste komma i otakt med en värld som är fientlig mot Gud. Ni förstår, om nu ska komma in konkret på inte precis på bara det här med nerv, men vi är på ett helt annat problem. Det är nämligen detta att vi måste vänja oss av med den där föreställningen att de lagar som samhället sätter upp och den livsföring som alla betydande personer i detta samhället lever i och den... de morallagar som leder till det här med bilolyckorna och stressen och hjärtinfarkter och allt det här, va? Att de morallagarna, att detta är i enlighet med Guds vilja bara för att folk tycker så. Vi måste vänja oss. Och det är för detta här, det är verkligen svårt. Att vänja oss, vi måste systematiskt vänja oss till tanken att den livsföring som Gud har skapat oss till, den ser annorlunda ut. Och att vi som kristna, att vår uppgift som kristna måste vara att skapa ett annorlunda livsmönster. Jag tror inte vi ska gå på det som man försökte med det här en gång förra århundradet. Och då skapade man något som kallas för kristen livsstil, som bestod, som ni vet, i en uppräkning av allt som man inte får göra, som skapade det här begreppet synd, som ni vet, som består i det att man kan säga att synd är allt som är roligt. Och om man skulle vara lite mer precis, så skulle man kalla synd, det är allt det roliga som man inte får göra om man är religiös. Jag tror inte precis det där ligger, därför att det är verkligen frågan inte om att vara rädda för våra lemmar, inte bara att vara rädda för det Gud har skapat oss till, men att ställa det i rättfärdighetens tjänst. Det säger någonting annat än att vara duktiga. Det är icke nödvändigt att vara duktig. Det är inte heller alls nödvändigt att vara rädd. För det hänger mycket ihop med varandra. För när de flesta människor som är rädda, de är rädda för att inte vara duktiga nog. Är inte det? Inte det man är mest rädd för egentligen. Vad ska människor tycka allt det här? Det är det märkliga. Att om man inte bryr sig om att vara duktig, så behöver man inte vara rädd. Då har man nästan ingenting att vara rädd för. Och det är den friheten som vi skulle erbjuda människorna i vår tid och i framtiden som ett alternativ. Du får inte vara rädd för att bli ensam heller. Du vet, det finns hemskt mycket det där med att det blir prestigesaker, det också att man ska ha sällskap med någon. Inte sant? Att om man inte inom viss tid och viss sammanhang lyckas få sällskap med en kille eller tjej, då tror man att det är något fel på det, och då är man liksom hemskt... Och inte därför att, inte man i sig för att det är ensamheten är tråkigt, utan därför att det är en prestigesak att man liksom, nu har man inte lyckats prestera det här. Eller en stund som jag har varit med om att plocka upp rätt mycket lik efter mitt uppslagna förlovningar. Det är snart alltid en prestigesak det handlar om det där. Att man har liksom, man har inte lyckats. Man har läst i veckotidningarna att det var ett krav på att man skulle kunna göra en annan människa lycklig. Och så har man inte lyckats med det. Och så är man kastas till hela världen för det. Men om man inte behöver vara duktig, så behöver man inte vara rädd. Det där hör också till den här prestigejakten som vi har gjort. Vad betyder nu tro här? Jo, jag ska inte berätta hur det gick till. För det är en lite lång stöd. Men den gången som jag inte blev riksdagsman. Jag ska säga att jag var hemskt nära den gång. Om en människa hade dött 3 månader tidigare än han gjorde. Han stod och höll ett föredrag i Halmstad och fick som sagt ett hjärtslag och sängade ner och var död. Och hade han dött 3 månader tidigare, så då... Vid det tidigare tillfället, det var jag hans suppleant till riksdagen, och då hade jag varit riksdagsman då, och då hade jag fortsatt att vara där tagit sen också. Ni förstår, ett sånt läge är det hemskt praktiskt att tro på Gud. Liksom är man lite intresserad för det, så kunde man tycka att det kunde vara roligt. Man hade kanske tänkt sig att man skulle kunna ha vissa möjligheter att göra någonting om man blev riksdagsman. Därför den tiden är jag en lovande ung man och sådär. Det har funnits en sån tid också. Men det var fullkomligt på det klara med. Jag säger att det är praktiskt tro på Gud. Därför att då märkte jag att Gud hade inte gjort mig till riksdagsman. Det kunde jag ha gjort om han hade velat. Så då hade jag tagit döpt den där killen 3 månader tidigare. Så. Och Gud hade velat ha mig till politiker. Men omedelbart, det som jag vet med detsamma, det är att detta betyder att Gud har någonting annat att göra åt mig som är viktigare. Alltså jag har inte någon, att tron här, den ger mig frihet ifrån den där förutfattade meningen om vad som är viktigast. Att, man är, att det är viktigare att vara riksdagsman än att vara skollärare hemma i Gävle. Det vet man inte. Det är säkert. Alltså, den ton här betyder i mitt fall, för att ta en enkel, betyder alltså en fullständig frihet ifrån alla förutfattade meningar om vad som kunde vara viktigt med mitt liv. Utan jag kunde ta det som görs. Och räkna med att det som Gud nu sätter mig till, det är det viktiga jag har att göra. Det är hemskt skönt. Praktiskt. Alltså det är framförallt att det är praktiskt att tro på Gud. Och det har kanske lite grann med nerven här. För att det är en del sorts stress som har att göra med det här att man ska vara duktig så man slipper om man tror på Gud. För då kan Gud få vara duktig. Det är, liksom, det är hans jobb och det finns ingen anledning att falla Gud i yrket. Och det är det, alltså tro betyder väl egentligen. Men det betyder två ting, va? Det betyder det här att man inte har någon ambition att kika Gud i korten. Och att det andra är att man inte behöver falla honom i yrket. Och det är hemskt skönt på det där. Och det är klart att det är en hel del påfrestningar som man slipper om man inte bryr sig om de två sakerna. Man verkligen får ta livet som det kommer ifrån Gud. Det betyder inte att man slipper vedermöda, att man slipper lidande och elände. Inte alls. Men det är att man får ta också det tillsammans med Kristus. Man vet hela tiden att han har gått före, han har varit med i det. Och man vet att vad man gör så är det inte förgäves, för att Gud har en mening med det. Alltså man kan säga att det här livet med Gud, det är slitigt och det är hårt. Det är kolossalt mycket hårdare än de flesta egentligen har klart för sig. Men det är aldrig tråkigt. Det är aldrig tråkigt. Det är aldrig meningslöst. Ja, vad är det mer att säga? Vad är det mer? Jo, det är inte helt annat från vänderpatsen. Nu bara avbryt mig. Nu står jag fungerar på det viset. Öppnar på kranen så rinner det tills den stänger av.